är administrativ chef inom stiftelsen Lövsta. De som alltså arrangerar och håller i driften av Lövsta bruk. Om detta ska vi prata den närmaste timmen. Vi ska börja med Lars första önskemål, Åsa Jinder. Är administrativ chef inom stiftelsen Lövsta. De som alltså arrangerar och håller i driften av Lövsta bruk. Om detta ska vi prata den närmaste timmen. Vi ska börja med Lars första önskemål, Åsa Jinder. Det var Åsa Jinder med Där vågor rullar in, det första önskemålet på dagens gäst Lars Paulssons önskelista. Välkommen hit Lars.
Tackar.
Du är alltså administrativ chef inom stiftelsen Lövsta bruk. Ska du först berätta oss in i bilden, vad gör stiftelsen Lövsta bruk?
Stiftelsen Lövsta bruk startade en utveckling 1986 på grund av en mängd initiativ som togs åren före 84-85. Och i princip var det frågan att man tog hand om 38 byggnader. Alla byggde på 1700-talet. Och att man med det som utgångspunkt skulle försöka driva upp en verksamhet. I första hand för att bevara byggnaderna, men samtidigt skulle man då försöka få en verksamhet där både inom turistnäring och inom annat näringsliv för att samtidigt få intäkter på alla de här byggnaderna.
Ska vi också för att sätta oss in i bilden riktigt ordentligt kanske inleda med att berätta om det här gamla bruket? Ja, du kan ju mycket om bruket misstänker jag. Nej, det är ett gammalt järnbruk från 1500-talet som brann på 1700-talet.
Ja,
för att dra det lite kort.
Drar vi det mycket kort så kan jag säga att det var ett bruk redan som bönderna drev redan i slutet på medeltiden. Sen tog drottning Kristina hand om det ungefär år 1600 jämt. Och år 1627 så arrenderades det av Louis Dier som byggde upp bruket så att det blev Sveriges största järnbruk. Vilket det var under en väldigt lång period. Och man bedrev näring där ända fram till 1926. 1917 så sålde familjen det till dåvarande Korsnäs som drev det vidare till 1926 då verksamheten lades ner. Men det har alltså varit centrum för den svenska industrialiseringen kan man säga i och med att det var Louis Diers första plats som man satte igång och byggde upp industrin i Sverige på.
Ja. Ja, det kanske sätter oss in i bilden lite grann då. Och nu har då den här stiftelsen arbetat då för att, ja, kanske fel att säga, driva Lövsta bruk. Men i alla fall se till att det sköts då och att, och kanske också göra PR för Lövsta bruk.
Ja, det är ju mycket det här för att man säger ju att det här området, hela Lövsta bruk, är ju det bäst bevarade bebyggelsemiljön som kanske finns i hela världen. Alla byggnader som finns där är ju uppbyggt på 1700-tal, något enstaka på 1800-1900-tal. Men det har inte kommit till några nybyggnationer som har förändrat den gamla bebyggelsemiljön. Och det är mycket det som är så unikt med Lövsta.
Hur kom det sig att du intresserade för det här? Där när du började i stiftelsen, det är alltså, nu ska vi gå bakåt i tiden här, det är alltså 4 år sedan du började med stiftelsen.
Ja, första uppdraget kom från dåvarande landshövdingen Ingemar Mundebo 1984. Där man då skulle börja titta på att kan man göra någonting av Lövsta i ett turistiskt sammanhang och kunna bygga upp det till som turistnäring, men samtidigt även för de kulturella värdena med arkiv, forskning och så vidare.
Ja, det var alltså då för 4 år sedan. Då började arbetet, kan man säga. Ja. Lite mer på allvar då?
Ja, man säger på allvar kom det igång under hösten 85 när det stora utvecklingsprogrammet var färdigställt. Då började man arbeta på regeringsnivå med att ordna fram kapital för att köpa in det som då man gjorde, den stora boksamlingen som staten köpte för 17 miljoner. Vara Beijerstiftelsen lade till 3 miljoner för att köpa in den boksamlingen. Sen fick ju Livrustkammaren optionsrätt på den enormt fina banksamling som finns där. Och i övrigt så skänkte familjen De Geer byggnader och övriga inventarier till en, som han sa, för ändamålet bildad stiftelse.
Får jag bara hänga upp med det? Vad innebär det här att Livrustkammaren fick optionsrätt? Innebär det att de här föremålen flyttas från Lövsta eller innebär att de är kvar där uppe?
Alla insatser som har gjorts och kommer att göras är för att bevara Lövsta bruk. Så att vagnarna kommer alltid att finnas kvar där oavsett vem som kommer äga dem. Ja. Samma är att Nationalmuseum köpte konst där för över miljonen. Och det var för att det skulle finnas kvar i Lövsta, inte för att det skulle flyttas.
Ja. Ja, hur det nu har gått under den här tiden, det ska vi prata om under den här timman framöver. Därför att du ska sluta, kunde vi läsa i tidningen i slutet på förra veckan. Men så att det kanske är dags att summera lite hur det har gått under de här åren och vad du har för tankar och synpunkt på hur det har gått. Mm. Men vi ska ju blanda det här med musik också, ditt eget musikval. Kommer du ihåg vad du ville höra nu?
Ja, eget musikval, så vi har ju plockat ut några skivor, men Whitney Houston är ju en mycket vacker sångerska, så varför inte lyssna på henne en stund?
Whitney Houston var det som ville dansa med någon. Ja, Lars Paulsson, om några veckor så går ditt förordnande ut som administrativ chef för stiftelsen Lövsta bruk. Om du nu tittar tillbaka på den här tiden som har varit, de här 2 åren kanske vi ska hålla oss till. Vad har varit mest glädjande med Lövsta bruk?
Ja, det roligaste är väl att ett bruk där man då haft nedläggning under hela 1900-talet, där apotek, post och så vidare har lagt ner undan för undan, så har vi med den satsning som nu har gjorts lyckats vända hela den avvecklingen till en utveckling istället. Det har ju flyttat in ett 30-tal nya människor i bruket. 26 nya helårsarbeten har det blivit på den utveckling vi har gjort. Och det är ju främst Travkampen, men även många andra satsningar som har gjort som har bidragit till detta.
Vad är Travkampen för någonting?
Travkampen är den anläggning vi byggde upp 1986. En travträningsanläggning som stiftelsen hyr ut till Gävle Travsällskap, som i sin tur hyr ut till 3 tränare. Och det har gjort att det har blivit liv och rörelse i Lövsta även året om. Förut var det ju rätt tomt och tyst på vintrarna där uppe. Men nu är det helt annorlunda.
Är travkampen någonting som drar turister?
Travkampen drar nog i sig turister. Därför att det räcker ju att titta på V65 på tv så ser man att det är ett enormt intresse för travet. Och det är ju massor av människor uppe för att titta enbart på den biten. Och de kan de alltså med familjerna komplettera med allt annat så att alla i familjen kan ha en trevlig stund där uppe.
Ja. Finns det mer som har varit så där som du minns speciellt under den här perioden som har varit bra för Lövstabruk?
Ja, det finns ju mycket i hela den satsningen som har gjort som har varit bra. I och för sig måste man ju också säga det att det har ju gått väldigt fort. Vi har alltså på drygt 2 år investerat över 20 miljoner så att det har ju gått väldigt fort hela den här utvecklingen. Men positiva saker förutom travkampen så är väl det som kommer att bli en positiv sak för stiftelsen och för Lövstabruk. Det är ju den satsning som nu görs på det vallonöl som vi har tagit fram. Som är ett 1600-tals recept som belgarna hade med sig. Vallonerna som kom från Belgien. Där vi nu har tagit fram ett öl som är ett mycket speciellt öl.
Hur smakar det?
Gott. Ja, det är ett övergäst öl. Och ett övergäst öl är mycket ovanligt i Sverige. Men mycket vanligt på kontinenten. Med en bäsk smak. Samtidigt som man känner mycket humle i det. Och även en sötsma. Det är mycket svårt att beskriva. Utan man måste smaka det.
Det säljs i Lövsta nu alltså?
Det säljs i hela Uppland. Och kommer under vintern att börja säljas i hela Sverige. Det är bara att man har klarat inte av att producera det samma mängd som har sålts nu under sommaren.
Men skulle man inte ha behållit försäljningar? Kanske svårt att få en tillverkare intresserad av det. Men jag tänker på att ha någonting som verkligen drar folk till Lövsta.
Ja, men här kommer det då alltså ut ett öl som kommer över hela Sverige. Och på varenda ölflaska står det vallonöl, Lövstabruk. Och så står en liten text på flaskan att där finns Sveriges äldsta mälteri, Sveriges äldsta bryggeri. Där finns en vacker herrgård, en vacker park. Så att förmodligen kommer vi att locka väldigt massa av människor bara på grund av det som står på flaskan.
Tror du den reklamen gör nytta alltså?
Ja, bedömare inom marknadsområdet säger att den där reklamen kommer att vara värd ett par miljoner. Om man säger det under ett längre perspektiv.
Ja, du sa att ni hade investerat 22 miljoner kronor i byggande. Vad innebär det?
Det innebär att när stiftelsen startade så fick vi AMS-bidrag 100% för att bygga upp Lövsta Travcamp. Hela den travträningsanläggningen. Stiftelsen lånade upp pengar för att bygga travbanor. För att klara den ökade inflyttningen som blev så byggde vi bostäder för 5,5 miljoner. Vi har fått ytterligare AMS-medel för att renovera ett antal 1700-tals byggnader. Och allt det där tillsammans så är vi uppe i över 20 miljoner kronor.
Det låter... Är det tillräckligt med pengar, eller?
Nej. 38 byggnader från 1700-talet kostar i underhåll 2 miljoner per år. Och vi sitter idag med ett eftersatt underhåll på 18 miljoner. Så att det kan aldrig komma in tillräckligt mycket pengar.
Men får du inte bidrag från vad det nu heter, Riksantikvarieämbetet och sånt här för vård av gamla byggnader?
Riksantikvarieämbetet har drygt 20 miljoner som ska fördelas över hela Sverige. Det är alltså under 1 miljon för Uppsala län. Ska vi slå det på Lövsta så kanske Lövsta får 25 000 av de 2 miljoner som skulle behövas. Så tillräckligt kommer det aldrig kunna bli.
Pengar saknas alltså?
Ja, och framförallt med den byggkonjunktur vi har i Sverige nu. Där det inte finns en byggarbetare arbetslös i hela Mellansverige och södra Sverige.
We'll be right back.
Erik Carmen med Hungry Eyes, hungriga ögon. Det är kanske någonting man ska ha om man är intendent på Lövsta Bruksstiftelsen. Åtminstone när det gäller att få in pengar.
Ja, samtidigt måste man ju ha en massa visioner också och hoppas på att den går att förverkliga.
Är du visionär?
Till vissa delar, ja.
Är du realist? Är du realistisk i dina visioner?
Det tycker jag att jag är, ja.
Vad har du för visioner om Lövsta? Eller sagt, vad hade du för visioner när du började?
Visionerna skisserades i det utvecklingsprogram vi gjorde. Så att, visst hoppas man ju att det inom Lövsta ska komma igång en turism även året om. Via då det hotellbygge som är skisserat i utvecklingsprogrammet.
Det finns alltså ett hotell skisserat.
Mm.
Hur stort då?
Ja, det där finns rätt bra undersökningar gjort på marknaden hur stora hotellen bör vara. Och att det bör vara delbart med 50 är en lämplig storlek. Så man bör alltså ha 50 rum för att kunna nyttja det så bra som möjligt.
Ja, finns det underlag för att driva ett hotell i Lövstabruk?
Ja, vi har massor med intressenter. Om vi börjar med hela ölbryggerisidan med alla bryggerier i Sverige som är intresserade av att komma ha studiebesök, forskning, utbildning på gammal ölhistoria. När vi har gamla mälteriet, bryggeriet.
Ett ölcentrum alltså?
Håller på att bygga upp ett bryggerihistoriskt centrum som vi hoppas ska bli något sånt. Vi har hela travsidan. De 80 hästar som står idag som kanske blir 120 ägs kanske av 5 olika människor som är delägare i varje häst. Det blir en fruktansvärt massa ägande. Och de vill naturligtvis besöka sin häst och titta till den. Det blir många nätter bara det. Vi har universitetet med all forskning kring de gamla arkivalierna som finns där. Kring orgen i kyrkan. Musik överhuvudtaget kopplat till de musikalier som finns där. Titta på spelmansmusiken som kom igång i sommar och vad den kan ge. Det är därför vi börjar med Åsa Ginder som ett intressant inslag i det.
Är det så till och med att en del verksamhet går inte att bedriva i Lövstabruk eller för att det saknas hotellrum där?
Ja, det kan man väl säga till stora delar. Vi har ju enorm efterfrågan, förfrågan på konferenser. Alltså som vill ligga i Lövstabruk av olika skäl. Både att Lövsta är vad det är, men samtidigt att det finns en massa material och så vidare i Lövsta som är intressant för den och den konferensen.
Då måste jag fråga dig, hur gör man för att få ett misstänkiga toppmodernt konferenshotell att smälta in i den här miljön som dock är ju ganska speciell i Lövstabruk? Ja. Går det att förena eller?
Det går att förena. Det finns ju flera förslag som är framtagna nu. Det vi började arbeta med det var det stora magasin som fanns i Lövsta. Där man alltså skulle kunna bevara den exteriöra utseendet på magasinet som inte skulle förändras. Men det skulle bli ett modernt hotell inuti. Samtidigt så finns det gamla ritningar från 1800-talet på den gamla skolan man skulle bygga upp. Och de ritningarna är nu framtagna fast där är insidan omritad till ett hotell istället för en skola. Så man kan få det till att smälta in. Men vilket alternativ man sen väljer, det kan man ha olika utgångspunkt på. Mm.
Vet du vad Lövstabruksborna tycker om det här med hotell och evenemang där uppe? Jag menar, finns det någon motsättning mellan era idéer och vad lokalbefolkningen tycker?
Vi hade i våras ett stort informationsmöte för lokalbefolkningen och de flesta verkar vara överens om att vi behöver för att kunna utveckla oss vidare så behövs ett hotell. Däremot så är det då väldigt skilda åsikter om hur det ska se ut, var det ska ligga och så vidare.
Men ett hotell, det är alla överens om att det bör man ha?
Det var den uppfattning vi fick av det mötet att de allra flesta var överens om det.
Ja. Det var ett hotell det som du då, om vi nu backar lite igen då, om dina visioner när du började. Vad finns det mer som man skulle kunna göra i Lövstabruk?
Oh ja, det finns massor. Kopplat till hotellet finns det en mängd olika aktiviteter. Vi har ju börjat arbeta väldigt mycket med utländsk turism. Det har man sett den gångna sommaren att det har gett ett enormt bra resultat, framförallt ekonomiskt. därför att den utländska turisten som kommer lägger oftast ner lite mer pengar på sitt besök än vad en svensk turist gör. Och det går ju massa kopplingar. Arrende på jakt, fiske. Vi har ju nära till Älvkarleby och laxfiske till exempel. Det är gott om vilt i områdena runt omkring Lövsta som gör att man kanske kan prata om att sälja jakträtter. Golfbana var ju någonting som också diskuterades i samband med det här, hela den här satsningen i Lövstabruk.
Ja, det låter som alla de här satsningarna du berättar om, det är ju ganska moderna saker. Det finns ingenting man kan göra så att säga på det gamla, jag menar den gamla herrgården och sånt där, bevara kulturhistoria kanske vi ska säga.
Ja, men ska man bevara så går det inte samtidigt att utveckla, utan bevarar man så är det bara någonting man kan titta på. Och det har ju sina värden. Men här var grundförutsättningen för stiftelsens bildande att den skulle kunna bära sina egna kostnader inom 5 år. Och då måste det huvudsakliga vara att se till först att hur får vi in de pengarna. Och när vi klarar av att stå på egna ben, då får man börja titta på vad man kan göra allt i övrigt. Mm. Naturligtvis ska det ju gå hand i hand hela vägen, men i första läget måste man ju säga att få de intäkterna som behövs för att klara av verksamheten.
Her people happy. Oh, she don't care about the rest at all.
Gimme Hope, Joanna med Eddie Grant. Ytterligare en skiva på Lars Paulssons önskelista här. Lars Paulsson, intendent på stiftelsen Lövsta Bruk. Vi sitter här och pratar om hur det har gått och hur det kommer att gå för stiftelsen Lövsta Bruk. Därför att Lars Paulsson, han slutar om några veckor på stiftelsen. Jaha, vi pratade om ekonomin och hur det har gått. Du sa att den här stiftelsen då hade krav på sig att bli självbärande efter, var det 5 eller 6 år?
5 år.
5 år. Då frågar jag dig, hur har det då gått med ekonomin? Har det gått bra?
Det ska man säga att det inte har gjort. Det har gått hyfsat, men problemet är ju det här med byggkonjunkturen. När stiftelsen var på väg att bildas så hade vi ju en rätt stor arbetslöshet. Och framförallt på byggsidan så hade det varit stor arbetslöshet. Så jag hoppas på rätt mycket AMS-pengar som sen visade sig att de utgick aldrig på grund av att vi fick en högkonjunktur på den sidan i Sverige. Så det har gjort att läget har blivit lite svårare än vad vi hade hoppats och trott på.
Det är den enda förklaringen alltså till att det har gått dåligt?
Det är väl den huvudsakliga förklaringen, ja.
Hur dåligt har det gått?
Dåligt på det sättet att man har fått gå in med extra bidrag från kommun och landsting. För det är kommun och landsting som går in och finansierar driften de 5 första åren i en fallande skala. Nu tog man i och för sig till den här skalan lite för lågt från början mot vad vi hade beräknat och budgeterat. Men nu får man gå in med tillskott för att klara det här året när man inte har fått de pengar man hade hoppats på från AMS-sidan.
Vad tror du om framtiden här nu? För jag misstänker att den här stiftelsen kan inte fortleva om det fortsätter att gå med underskott år efter år.
Ja, man får ju anpassa då driften efter verkligheten i så fall, men det där är inte så svårt att förutsäga. Vad händer på byggmarknaden framöver? Vad händer med AMS-pengar? Men tyvärr är det så att utvecklingen i Sverige är sådan att när det är högkonjunktur, då går det inte några pengar till kulturella ändamål. Och då får sådana här anläggningar problem.
Ja, men det finns väl i och för sig ett intresse för, eller borde väl finnas ett intresse för att få mera turister till Norduppland. Men det är klart, det är kanske olika på de här intressena då, hur de drar och hur man får pengar till det. Nu har ju då gått med underskott här, men hur har det varit med sysselsättningen då? Har den ökat istället eller?
Ja, sysselsättningen har ju ökat. Det är ju 26 nya helårsarbeten som vi har skapat på de här 2 åren. Så att rent samhällsekonomiskt så har ju satsningen gett mycket mer än vad de pengar man har lagt ut på det så att säga.
Vad måste man göra om det nu håller på att gå riktigt åt skogen med ekonomisk synpunkt? Har du någon medicin?
Ja, jag vill inte påstå att det är på väg att gå riktigt åt skogen. Därför att man var mycket väl medveten när man gick in i den här satsningen att det här kommer att kosta oerhörda pengar. Man trodde bara att staten skulle ha ett större intresse eller ha mer pengar till förfogande för att kunna bevara en sån här miljö som ju är unik för Sverige.
Ja. Det är ju man skulle kunna fråga så här just med tanke på ekonomin också och hur ni har lanserat Lövsta Bruk. Vad har ni riktat er till för några? Vad vill ni att det ska komma för människor till Lövsta Bruk? Du pratade om att ni var glada åt att de utländska turisterna hade kommit, för de gjorde av med ganska mycket pengar, eller mer pengar än svenska turister. Vilka riktar ni er till? Vilka tycker ni ska hitta till Lövsta Bruk?
Ja, vilka vi vill rikta oss, det är till de som kan ligga över där, men tyvärr har vi inget hotell. Att problemet idag det är att folk kommer dit och stannar där 1, kanske 2 timmar. Och ur ekonomisk synpunkt så ger inte det så mycket till stiftelsen.
Vad gör man då? Man tittar på herrgården och parken och...
Man kan ta 1 eller 2 visningar. Sen åker man därifrån och åker till nästa mål. Sen förhoppningen är ju att kunna ha bättre med övernattning. Kanske inte bara hotell utan även kanske på campingsida. Det ser man ju mycket på travträningsanläggningen att det finns väldigt mycket husvagnar där idag. Kanske man kan ställa ordning något för dem så att folk stannar över. De handlar mer på affären, på värdshuset och lägger överhuvudtaget ner mer pengar. Men vad gäller marknadsföringsbiten så arbetar vi ju i första hand mot bussresarrangörer. Det är ju den stora målgruppen för oss. Och vi måste ju även se, när vi har en begränsad ekonomi, så måste man ju få ut så mycket möjligt av de pengar vi satsar. Och då blir det bussresarrangörer vi i första hand går ut och arbetar mot.
Om jag får ha en personlig reflektion, jag tycker det är dåliga vägar till Lövstabruk.
Den väg som finns idag över Österby...
Ja, det tänker jag nere när man kommer ner från Uppsala.
Ja, men då kommer man ner från Uppsala och åker över Österby. Då är det en väg som finns på kartorna redan på 1500-talet. Att man sedan har fått asfalt på den gör ju inte att den har blivit rakare.
Det är som en kostig.
Ja, vi räknade förra veckan 162 kurvor från Österby till Lövsta. Och det är kanske lite väl mycket.
Nej, jag misstänker att en del turister som kommer söderifrån, de orkar till, eller tar sig till Österby, men stannar där och kommer inte längre.
Ja, men istället försöker vi då arbeta med riksväg 76 som går efter kusten. Det är alltså Norrtälje, Östhammar, förbi Lövsta, Karlholm, upp till Älvkarleby och Gävle. Att försöka folk att åka den vägen istället för att åka en tråkig E4 med hastighetsbegränsningar och allt mellan himmel och jord. Så försöka få turisterna att åka efter kusten, därför att det finns massor med pärlor ute efter kusten.
Är det så att det skulle behöva en mycket mer intensiv marknadsföring av hela Norduppland för att också dra folk till Lövstabruk?
Nej, det är inte bara Norduppland. Vi ska in i Stockholms län också. Vi ska jobba tillsammans med Stockholm, med Norrtälje, med Östhammar, Tierp och Älvkarleby. För att få folk att åka där ute.
Men det skulle behövas en mer intensiv satsning på hela området.
Så att... Ja, vi har precis börjat med det, så att vi har inte hunnit långt på att få folk att åka där ute. Men vi hoppas att det kommer bli någonting.
Jaha, vi ska titta på klockan. 13:45 är klockan. Lars, vi ska fortsätta i din skivlista också. Nu har du valt något med classic rock. Varför gillar du det?
Ja, jag tycker det är rätt intressant att man med en stor symfoniorkester, London Symphony som det är i det här fallet, gör populärmusik i en sån tappning. Och här blir det något som heter Don't Leave Me This Way.
Det här var London Symphony Orchestra som spelade Don't leave me this way. Fast måste erkänna att både Lars och jag undrar om det verkligen var det. Men det kanske är som med det här arrangemanget. Man känner inte igen dem riktigt. Det lät lite.
Förmodligen.
Förmodligen är det så. Jaha Lars, vi pratade om Lövsta bruk och vad som hände där. Jag måste få återvända lite grann till det här med en eventuell konflikt mellan dina idéer, alltså visionärens idéer om vad man måste göra för att få turister, för att få det här att fungera i Lövsta bruk, och vad ska vi kalla dem, lokalbefolkning som kanske företräder en något mer konservativ hållning och så. Är det ett problem där?
Jag vill inte kalla det för en konflikt mellan två sådana parter, utan det är ju inte någonting som är någonting nytt, att det alltid blir en konflikt mellan kultur och turism, eller en, om man då använder uttrycket kommersiell satsning som många säger. Men här är det bara att se sanningen i vitögat, att det var förutsättningen för att man ska klara av att bevara det här. Man, det är mycket man gärna skulle vilja bevara i Sverige, men så länge de ekonomiska resurserna inte finns, så ingen kan ta fram de ekonomiska resurserna, då kommer det ju att få förfalla om man inte kan göra något annat av det. Det är därför man måste försöka att få dem att gå, de två, kultur och turism, att gå i hand så långt det är möjligt.
Du tror inte det finns någon risk alls att man kan, vad ska jag säga, överexploatera, göra det här området så genomkommersialiserat så att man inte känner igen sig till slut?
Nej.
Finns det ingen alls, risk alls i det?
Det kan jag inte säga nej.
Det
som är unikt med Lövsta, det är ju den bebyggelsemiljö som finns där. Och så länge man inte förändrar den, så tycker jag inte att man förändrar det. Då tycker jag risken är större med att bygga ett nytt hotell, att det förändrar miljön mer än om att man lägger hotellet i en redan befintlig byggnad. Då syns det mindre.
Ja, nu lämnar du stiftelsen. Av vilka skäl kanske du inte vill gå in på, eller?
Ja, det är ju mycket. En sån här satsning kräver ju idéer. Idéer hur mycket som helst. Nu har jag arbetat i nästan 5 år med hela det här. Och det blir att efter 5 år så då börja idéerna att tyna ut lite grann. Och det är nog bra att det kommer in nya krafter med nya idéer, nya infallsvinklar som kan fortsätta hela det här arbetet och satsningen där uppe.
Det är inte så att du tycker att du fått alldeles för dåligt gehör för dina idéer och fått för lite pengar från kommunen till exempel eller från andra?
Ja, visst tycker man att det finns vissa idéer man har fått dåligt gehör för, men vi är ju 8 miljoner människor i Sverige och alla olika åsikter. Så det är inte säkert att min åsikt alltid är den rätta, inte naturligtvis. Men jag tycker att det kan vara bra att det kommer in en ny kraft efter 5 år som har nya idéer och som kan hitta på andra, man kallar det för genialiska grejer som man kan göra av Lövsta. För trots allt måste man säga att de två stora satsningarna vad gäller Vallonölet och vad gäller travträningsanläggningen, det kommer att bli en mycket, mycket bra stomme för Lövsta att stå på.
Det är alltså inte någon schism mellan Tierps kommun och dig alltså, som har antytt sin tidning här?
Det har aldrig någonsin varit tal om någon schism mellan Tierps kommun och mig. Det är helt gripet ur luften. För med samtliga instanser på Tierps kommun så har stiftelsen ett enormt bra samarbete.
Ja, om du till sist ska fundera lite framåt här. Du har pratat om hur du skulle vilja se att Lövsta bruk skulle utvecklas med hotellet och arrangemang, kanske en golfbana för att dra mera besökare till området. Det slår mig, det finns ingen typ av musikfestivalen och sånt i området. Skulle det vara en lösning kanske? Eller ett evenemang i det hela? Skulle man ha mer evenemang där uppe i Lövsta bruk?
Det borde man nog ha, och vad gäller musiksidan så finns det ju då enorma traditioner där uppe. Och vi har en speciell musikgrupp där musik i Uppland är en av de styrande och drivande parterna som håller på att arbeta med den sidan för att vi ska få fram någonting som vi ska bygga på i framtiden. Och vilken inriktning det kommer att få, det ska vi inte föregripa. Men vi har ju Kamarnorgen. Vi har musikaliesamlingarna. Vi har även samlare inom folkmusiken. Och ena satsen i år var ju det här med nyckelharpan, som förhoppningsvis kommer att utvecklas väldigt mycket. Gensvaret mot det den här sommaren har varit enormt stort. Det var en nyckelharpskonsert varje torsdag kväll, och för varje torsdag har det kommit mer och mer människor. Så permanentar man det i framtiden, så kan det i sig bli en väldigt stor sak för Lövsta.
Om du skulle ge stiftelsen några goda råd på vägen, hur lyder de då? Det kanske de inte behöver.
Nej, om jag skulle kunna ge dem goda råd, då fanns det ingen anledning att sluta, utan då kunde jag vara den nya kraften som fortsatte. Men det kan nog vara bra att det kommer in en ny kraft som kan komma med nya idéer, ha nya visioner.
Ska han inte vara så mycket visionär som du?
Man måste nog vara, arbetar man med turism och turismutveckling, måste man vara visionär. Därför att man måste hela tiden vara steget före för att klara av att få besökarna till sig.
Vi slutar med en fråga till dig. Vad är det finaste med Lövsta bruk?
Allt. Att bara upplevelsen att åka in i Lövsta. Det vill jag naturligtvis inte säga, därför att åker folk in och lägger inte ner någon pengar. Men att bara komma in i den miljön, gå omkring i parken en varm sommardag eller en ljummen höstkväll. Det är enormt stimulerande.
Men du har säkert någon sån här liten detalj som nu är alldeles speciellt fäst vid det Lövsta bruk, är det inte så?
Detaljerna är så många, så det är ingen som är så där speciell inte.
Men Lövsta bruk är en fin plats på jorden.
Ja, det är liksom allting med Lövsta bruk som gör att det är vad det är. Det går inte att plocka i en detalj och säga att jag åker dit och vill vara där på grund av den. Utan jag vill se alla de olika delarna. Med herrgård, med alla vagnar, med hästarna som rör på sig. Med de som är ute och paddlar och ror på dammen. Med de som badar, med de vackra blommorna, bryggeriet, mälteriet och så vidare.
Tack så mycket Lars Pålsson för att du kunde komma hit.
Jag tackar för att jag var
här. Lycka till i fortsättningen.
Tack.
We'll be right back.
Didn't we almost have it all med Whitney Houston avslutade den här timmen alltså. Där ni fick möta Lars Paulsson, intendent på stiftelsen Lövsta Bruk. Vi kanske också ska berätta att Lövsta Bruk inte har stängt för sommaren. Det är öppet lördagar och söndagar september månad ut, berättade Lars för oss. Här i Radio Öppen är klockan alldeles...